Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det är liksom en avgörande händelse för mitt liv och det är någon slags urdrama, hela den här händelsen. Så att det är mycket möjligt att jag blev, när jag var lite mer mogen, att jag blev mer skakad 10 år efteråt.
Vårvintern 1998. 10 år efter trippelmordet i Åmsele. David Lagercrantz står på en snötäckt kyrkogård. Han är tillbaka på brottsplatsen. Stirrar på gravarna där en far och en son sköts till döds.
Jag känner att det kommer tillbaka. Och jag känner också att ska man skildra en händelse, ska man förstå en händelse, behövs det distans.
David skyfflar undan snön som täcker gravarna. Han har ett viktigt uppdrag. Han vill ge mordoffren upprättelse och samtidigt be om syndernas förlåtelse.
Jag skulle inte fastna i någon livslögn som folk gör. Att man alltid försvarar det man gjorde. Jag ville verkligen se det klart och förstå de fel som gjordes.
Du lyssnar på Åmselemorden. En serie om det bestialiska trippelmordet sommaren 1988, då hundratals poliser över hela Sverige beordrades ut på mördarjakt. Den här podden är baserad på David Lagercrantz bok Änglarna i Åmsele. Jag heter Sigge Dabrowski. Tredje delen. Rättegången. Detta har hänt. Efter en veckas febrig resa genom Sverige i stulna bilar lyckades de misstänkta Åmselemördarna ta sig över sundet till Danmark.
Här på järnvägsperrongen i Odense greps det finska paret strax före klockan 10 i förmiddags.
Där de till slut greps av dansk polis och sedan överlämnades till polisen i Umeå. Nu sitter Joa och Marita bakom lås och bom i väntan på rättegång. Men frågorna om vad som egentligen hände på kyrkogården i Åmsele är många.
Nu vet jag ju att förhören kommer att börja. Och det är ju väldigt spännande för oss. Kommer de erkänna? Kommer någon av dem erkänna? Och vad kommer att sägas? Kommer vi få liksom lösning på den där?
Det är mitten av juli 1988. David Lagercrantz har liksom sina kollegor rest tillbaka för historien i långt ifrån över. Förhören med de misstänkta ska börja snart. David och de andra journalisterna har checkat in på samma hotell som senast.
Alla vi bodde på det här hotellet Sara Wind och visste nu att förhören började.
Kommissarien som håller i utfrågningen är Hans Fahlman.
Vi ringde Hans Fahlman varje dag och fick reda på hur det hade gått i förhören. Då tror jag poliserna var ganska generösa och berättade för oss.
Till en början går det trögt. Joa, som är van att sitta häktad under pressade omständigheter, säger ingenting. Marita följer order och är också tyst. Journalisterna har därför svårt att hitta nya vinklar och föra berättelsen framåt. Vad händer om de fortsätter tiga? Eller om de, Gud förbjude, börjar skylla på varandra? Journalisterna spekulerar i baren på Sara Vinn.
Men det sprids en oro här som tidigt börjar. Det finns ett fall i Lindome som man började diskutera om. Två män, va? En yngre och en äldre, som någon av dem har mördat en person. Men båda skyller på varandra. Och eftersom vi har en rättsprincip i Sverige att man hellre friar än fäller, och man kunde inte bevisa vem som hade mördat den här personen, så blev båda frikända.
En känd advokat intervjuas om det så kallade Lindomefallet. Advokaten, en gammal känd brottare, Pelle Svensson, pekar på den uppenbara risken att Joa Valjakalla, som alla tror är mördaren, lägger skulden på Marita.
Skyller de på varandra så kanske de kan gå fria båda två. Det blir en sorts storm liksom.
Förhören med de misstänkta fortsätter. Den 14 juli ska de begäras häktade i Umeå tingsrätt.
Då ska ju häktningsförhandlingarna ske. Det är som en liten rättegång innan. Nu får vi ju återigen se Joa Valjakalla. Vi ska återigen möta den här personen. Och då har han en försvarsadvokat ännu som heter Broberger.
Men det verkar som att Joas team utökats med ytterligare en person. Under häktningsförhandlingen i Umeå tingsrätt noterar David ett bekant ansikte. Det är advokat Pelle Svensson, den gamla brottaren som tidigare uttalat sig om Lindomefallet.
Så att Joa Valjakalla har plötsligt två försvarare. Och så säger han, vad är din inställning till brottet? Han nekar. Anser sig icke skyldig, säger advokaten Lars Broberg.
Advokaten blir hastigt avbruten av sin kollega Pelle Svensson.
Det stämmer inte. Han vill avlägga full bekännelse. Han vill avlägga full bekännelse. Och det bara sprids. Ska han erkänna? Du vet, vi sitter så här. Herregud. Och så börjar han berätta med sin liksom speciella finska. Och vad man genast märker, alltså det här är ju sanningen han berättar.
Joa berättar om hur allt började. En simpel cykelstöld. Sten Nilsson, den hårdnackade militären, byns starke man, upptäcker stölden och jagar efter paret upp på kyrkogården. Sonen Fredrik följer efter med sina oknutna pumaskor. Joa i Umeå tingsrätt.
Då Sten Nilsson hade strävskor på sig. Då var min åsikt bara att ta reda på vad de är ute efter. Och då skriker Sten Nilsson att jävla tjuvar. Och kommer springande mot mig. Och jag, som sagt, jag kände mig inte vara rätt på något sätt. Att jag har upptäckt att jag har ingen anledning att vara rädd för dem.
Han berättar precis vad Sten sa. Vi ska ta fast i de här jävla cykeltjuvar. Och han målar upp en hel bild. Han minns gravstenarna. Han noterar att staketet är trasigt. Han noterar precis var skjulen står. Det är som hans blick blir liksom extra förhöjd och så närmare han kommer katastrofen, tragedin, mordet. Men när han ska beskriva mordet så säger han att det är Marita som har skjutit dem. Det är Marita som har kommenderat ned dem på knä och be om nåd. Vad är det vi hör? Vi vet på själva skildringen, på kraften i det, på detaljerna i det, att det här är på ett eller annat sant.
SVT rapporterar.
En skakande skildring av tre brutala mord på kyrkogården i Åmsele, utlöst av en banal cykelstöld och genomförda med en ofattbar brutalitet. Mannens redogörelse för rätten är kristallklar och lugnt framförd och utpekar entydigt flickvännen som skyldig. Uppgifterna kom som en total överraskning för flickvännens försvarare.
De kommer ju givetvis väldigt överraskade för mig. Det är ju helt nya uppgifter som har lämnats nu. Uppgifter som givetvis är minst sagt besvärande för min klient.
Men Marita Rautalammi har förstås ingen aning om att hennes pojkvän pekat ut henne som mördaren. Hon fortsätter tiga.
Hon säger ingenting. Hon är helt vettskrämd. Hon sitter i sin cell och har mardrömmar om att Johan ska överbemanna vakterna och komma in och döda henne. Först när polisen börjar säga att Johan har pekat ut dig som mördare och gjort det oerhört detaljrikt, så tror hon att det är ett trick från polisen. Så att i början tror de inte på det, men sen en dag så kommer de med en bandspelare där hon hör Joas röst peka ut henne, hur hon i detalj har skjutit de här barnet och den vuxna. Och då förstår hon ju att det finns ju inget annat sätt för henne än att börja prata.
Polisens nya taktik fungerar och Marita börjar berätta.
Och då börjar hon den änden att hon berättar hur helt bunden hon är till honom. Hon är liksom helt i hans våld. Och hon känner också att hon kommer inte kunna vinna. Hon kan inte vinna mot honom. Il Capitano, det är han som alltid löser allting. Och sen långsamt, långsamt, steg för steg. Fast utan den där detaljrikedomen som han kommer med, så börjar hon berätta vad som har hänt. Och då börjar polisen förstå hennes förloppet.
Marita berättar också om cykelstölden. Om hur Sten och Fredrik jagar dem in på kyrkogården.
Alltså det som är ju märkligt är att hennes historia då är så oerhört lik. Det är då man också förstår att det är sanningen vi har fått höra. Med den uppenbara skillnaden att i hennes version så är det Joa som har mördat.
Marita säger att hon in i det sista hoppas att Joa inte ska avlossa hagelgeväret. Men han har bestämt sig.
Signifikativt är det som gör det så oerhört skakande i den här historien. Det är ju att när han känner sig rubbad då av Stens liksom auktoritet liksom, och stränga förmaningar, så kommenderar han ner Sten och Fredrik på knä och säger be om nåd.
Just den här detaljen fångar polisens intresse. Enligt vittnesmål från Joas gamla klasskamrater var det så han brukade göra på skolgården.
Och det fick man ganska tidigt vittnesmål att så hade han gjort i slagsmål.
Han tvingade ner svagare barn på knä och tvingade sina motståndare att be om nåd, en sorts förnedring. Många år senare upprepar sig historien. Den här gången står Joa på en kyrkogård med ett hagelgevär i handen, berättar Marita för polisen.
Mitt i natten i en kyrkogård högt upp i Norrland och han ber en man att be om nåd.
Versionerna om vem som höll geväret går alltså isär. Men på en punkt är det unga paret överens. Det är Sten som är det första offret.
Och detta ser sonen. Sonen ser sin pappas huvud skjutas sönder. Och står på knä med oknutna pumaskor och säger skjut mig inte, jag är bara 13. Men hos Joa finns ingen nåd längre, utan Marita berättar hur han spänner hanen en gång och skjuter sonen.
Redan innan den första häktningsförhandlingen varnade experter för att Joa och Marita skulle kunna komma skylla på varandra. När rättegången väntar runt hörnet är journalisterna som bevakar fallet oroliga att allting ska mynna ut i ett totalt antiklimax. Ett trippelmord utan en mördare. En berättelse utan ett slut.
Och nu har vi plötsligt en mardrömmen som man målas upp i bilden.
Polisen har hamnat i en jobbig sits. För att undvika ett scenario där båda går fria kallar polisen nu in expertvittnen för att utreda vem som talar sanning och vem som ljuger. Alla bevis pekar åt samma håll. Det är Joa som är mördaren, men det måste styrkas bortom allt rimligt tvivel.
Innan åtalet sker så har man gjort en rad undersökningar. Man har egentligen gjort allt för att falsifiera hans uppgifter. Man söker ju i hans bakgrund och man ser liksom hela hans personlighetsstörning. Det är väldigt mycket teknisk bevisning som man försöker styrka emot att det kan inte vara Marita. Ingenting i hennes personlighet tyder på att hon skulle kunna göra något sånt här. Väldigt mycket i Joas personliga tider, men polisen är ju livrädda, vi måste ha allt. Så att det gör att hon åtalas för medhjälp och han för mordet.
Och här är nyheter från Radio Västerbotten. Idag på förmiddagen inleddes rättegången åt det finska par som åtalas för morden i Åmselen. Kravallstaket och ett stort säkerhetspådrag omgärdade tingssalen i Umeå. Både den misstänkte 23-åringen och hans advokat Pelle Svensson har nämligen mordhotats.
Utanför tingsrätten i Umeå står ett stort gäng journalister från hela Sverige. Det är slutet på augusti, men fortfarande varmt ute. Reportrarna som jobbat hårt och festat hårt är slitna, men nyfikna på vad som väntar innanför de stora trädörrarna.
Det är ju liksom en stor händelse där. Och alla vill ju se. Det har ju präglat nyhetssändningarna, så det var ju kö där på morgonen. Men vi i pressen hade ju förtur, eller hade våra platser.
Ett 40-tal journalister är på plats för att bevaka rättegången. Vad gäller skuldfrågan är journalistkåren enig.
Vi är ganska överens att det måste vara han som hade gjort det. Men så vi var helt övertygade, men vi mötte väldigt många andra som var övertygade om att Joa var oskyldig.
Sveriges Radio.
I sin bevisning mot den mordmisstänkte 23-årige mannen lägger överåklagare Lars G. Andersson bland annat fram ett styrketest som tyder på att kvinnan är mycket svag och därför inte varit kapabel att utföra morden. Bland annat är mordvapnets hanar tröga och därför svåra att spänna. Och vapnet som dödade Sten och Fredrik Nilsson ger dessutom en mycket kraftig rekyl. Men nu ifrågasätts det här styrketestet av 23-åringens försvarare. Kvinnan kan ha fuskat. Kvinnan kan alltså vara starkare än testet visar.
Varje morgon ringlar en kö utanför tingsrätten. Det är människor som av olika skäl vill följa förhandlingen. Runt 25 platser återstår när journalisterna har fått sina. David ser en del bekanta ansikten.
Tidigt så tittade jag publiken i övrigt och några kände jag igen då som hade kommit från Åmsele.
Det är framförallt en grupp som sticker ut. Men vad de har för koppling till Åmsele, det fattar inte David. Han kan bara spekulera.
Tidigt såg jag en grupp då som jag inte riktigt förstod mig på. Det var unga tjejer och de var liksom inte några känsla av att det här var vilda liksom småkriminella tjejer, utan det här var fina, ordentliga flickor. Så min uppenbara slutsats var ju att det var skolklasser som hade kommit. Eller en tjejskolklass. Eller till och med, även om de var lite unga, att det kunde vara liksom juriststuderande till och med.
En klass med bara tjejer? Eller juridikstuderande tjejer? Nej, David är fel ute med sina gissningar.
Du lyssnar på en nådiodokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Jag tror att det första tecknet jag... Men det är att jag plötsligt en dag såg att någon av de där mest ordentliga tjejerna hade någon slags ny svart slinga i håret. Och jag kände genast igen den här typen av slinga, för den liknade den misstänkta mördarens hårfärg. Och så plötsligt såg jag någon annan flicka hade ett öring som också tycktes likna. Och så plötsligt började jag förstå att de här tjejerna var här för honom.
Av ren nyfikenhet tar David kontakt med en av de unga tjejerna i hejaklacken. Vad är det de ser hos Joa? Kan det vara något som journalisterna har missat?
Jag pratade med någon tjej som då, hon hette, ja, Sanna hette hon, men som var den mest framåt och söta av de här flickorna. Så jag stod och pratade med henne, så jag ville bara veta och så. Då frågade jag henne och då sa hon, vad gör du här? Jag vet att han är oskyldig. Vet du? Ja, jag känner det på mig. Jag sa att den här killen skulle inte göra någonting. Det är hon som har förlett honom. Det är hemska. Och då egentligen förstår jag vad vi har gjort. Vad effekten har blivit av den här bristen på balans. När de mördade... Det blir bara små passbilder och som så småningom nästan försvinner bort från rapporteringen. Och de misstänkta mördarna smäller upp på bilder. Det blir liksom en dokusåpa och han ser cool, han ser farlig ut. Och det är liksom en slags sexuell urkraft liksom i den här laglösa personen. Så det är tjejer som har blivit den sommaren helt fascinerade över honom. Och det var han väldigt medveten om själv. Man såg att han varje gång steg in på en scen. Han gick in som om han trädde in på sin egen show i någon mening. Han var i blickarnas centrum.
David följer förhandlingen med intresse men också med obehag. De experter som kallats in av polisen vittnar närmast uteslutande till Maritas fördel. Men trots det fortsätter Joa att lägga hela skulden på sin flickvän och hon blir hårt pressad av hans advokat Pelle Svensson. Dag efter dag. En sorts good cop, bad cop historia som lämnar en bitter eftersmak.
Det blev ju liksom obehagligt när han, hela hans försvar gick ut på att misstänkliggöra den här flickan. Som vi alla förstod, var i våld på Joa Valle kallar. Han ville ju hela tiden bevisa att hon kunde ha gjort det här. Så det blev ju en kamp mellan de här två advokaterna. Det var en lång rättegång. Jag upplevde att vi satt där många dagar. Nog satt vi där ett par veckor i den här rättegången. Och sen väntade vi på domen.
Journalisterna, som är helt övertygade om att Joa ljuger, behöver inte vänta särskilt länge. Det dröjer bara några timmar innan domen kommer. Sveriges Radio.
Idag har tingsrätten i Umeå fattat beslut i det så kallade trippelmordsmålet. Den 23-årige finländske mannen anses skyldig till alla tre morden, medan den 21-åriga kvinnan har gjort sig skyldig till medhjälp vid ett av morden.
Rätten har gått helt på Maritas linje. David vill förstås ha en kommentar från Joa. Han ringer till häktet och ber att bli kopplad.
Jag provade att ringa till häktet. Där han satt. Då frågade jag om jag fick tala med Joa Valle, kallar. Och då kopplades jag.
Det dröjer några minuter innan han hör en bekant röst.
Ja, det är massmedian alltså. Det är massmedian som har haft sin egen förvirrad bild om det här hela händelseförloppet.
Trots att jag visste att det här är så mycket fasa i honom som finns, trots att han har gjort det mest ohyggliga mordet jag har läst om, så drabbades jag av att plötsligt få tala med honom. Jag minns det som en inte smickrande stund i mitt liv. Att jag blev lite brusad att få tala med honom.
Det är ingen lång intervju. David undrar om. Johan njöt av uppmärksamheten under rättegången. Skitsnack, säger Johan. Jag är oskyldig. Det är inte bara Kvällsposten som får en intervju med den dömde trippelmördaren. Kort efter domen medverkar han i Efter tre, där han blir intervjuad av Ulf Elving.
Jag har telefonkontakt med Johan. Hur tog du emot beskedet?
Ja, det är en häpnadsväckande besked faktiskt. På vilka grunder har de uteslutit Marita som ett trippelmörderska? Det är fruktansvärt.
Är du förvånad?
Fullständigt förvånad.
I alla intervjuer, oavsett forum, fortsätter Joa Valjakalla och hävda att han är oskyldigt dömd. Han skyller fortfarande allt på Marita. I en längre intervju med Sveriges Radio pratar han om hur han ser på sig själv.
Om man har, det här säger jag liksom min egen del, att ha levt kriminellt, bara kriminellt, 13 år. Då kan man inte tänka som en vanlig människa. Det är helt klart. Om jag är jagad, då är det ganska normalt i mig. På sätt och vis. Det är lite svårt att förklara liksom att hela allmänheten ska kunna förstå det här på det sättet som jag menar. Men det är väldigt svårt liksom en vanlig medelmänniska att sätta sig in på mina kläder.
Kalkulerar man inte med risker?
Ja, det är svårt att förklara. Det är klart att man gör det lite grann i varje fall. Men ändå, det finns så mycket andra risker här i världen också. Och om man inte någonsin skulle ta några risker, då skulle det vara lika bra att jobba som byggnadsarbetare. Eller som läkare alltså.
Du har kallat dig själv småtjuv enligt tidningar.
Jo, jag kallar alla som har inte kommit över flera miljoner, de är småtjuvar.
Men småtjuv är stor ändå?
Det kan hända.
När den varma sommaren 1988 övergår i höst är David Lagerkrans på botten. Han skriver in sig på psyket och får starka sömntabletter utskrivna. Trippelmordet har satt sig på nerverna. Både arbetsbelastningen och själva rapporteringen. Han som drömde om att lyfta kriminaljournalistiken till nya litterära höjder känner att han gått i samma sensationslystna fälla som sina kollegor.
Det är början på tvivlet över mitt livsval kan man säga. Eller jag har hela tiden tvivlat på det, men jag börjar se allt mer att det här ska jag inte hålla på med. Eller rättare sagt så känner jag att ska jag hålla på med det här så ska man göra det på riktigt. Min pappa sa ju alltid att skriva är att, han citerade Ibsen, är att ställa domedag över sig själv. Du ska se dig själv skoningslös. Ska jag skriva om det här så måste jag skriva och mina egna fel och brister. Jag måste kunna skildra det här utan massa poser och utan de här klischéerna och utan att gömma mig bakom nyårsjournalistiken. Det här var en allvarlig stor händelse och ett fruktansvärt mord. Jag kände ur det här växer liksom behovet av att skriva på allvar.
Efter några år som kriminalreporter på Expressen får David nog och lämnar tidningsvärlden. Men han kan inte riktigt släppa morden på kyrkogården.
När jag så småningom blev författare så tänkte jag att jag måste återvända till det här brottet och skildra det. Skildra tragedin i liksom alla bemärkelser. Min tragedi i någon mening, mitt fall, mitt rat och också, men också det mediala haveriet.
Vårvintern 1998, 10 år efter morden, återvänder David till brottsplatsen, till kyrkogården i Omsele. David har bestämt sig för att skriva en bok om fallet och det är här, på mordplatsen, han påbörjar sin resa.
Jag känner att det kommer tillbaka. Och jag känner också att ska man skildra en händelse, ska man förstå en händelse, behövs det distans. Och det är ofta det som den bästa kriminaljournalistiken är den som återvänder. Just i stunden när det sker så förstår vi inte riktigt vad som sker. Utan att åka tillbaka 10 år senare och förstå följderna och kunna i lugn och ro läsa polisutredningen och förstå, så började jag förstå fasan ännu mer. Det steg fram mer och mer. Det var som det, jag kom närmare och närmare dramat, skulle jag säga.
I flera år har ångesten inom honom växt. David känner att han i rollen som reporter misslyckades med sitt uppdrag. Mordoffren försvann ur bevakningen samtidigt som mördaren blev en flickidol.
Men det var viktigt för mig att komma tillbaka till det där. Och det är liksom en avgörande händelse för mitt liv, och det är någon slags urdrama, hela den här händelsen.
David läser hela förundersökningen igen med utvilade ögon. Han tar kontakt med sin gamla bundis, kommissarie Hans Fahlman. Och stöter förstås även på en del Omselebor.
De var ju bittra då och tyckte att, att Omsele hade blivit berätt för Joa Valjakalla. Men Joa Valjakalla var så lite Omsele som någon huvudtaget kan vara. Det blir så hemskt att han blev deras by. Motsatsen, antitesen till allt vad de stod för, blev vad byn blev berömd för. Så det var ju liksom ett övergrepp. Som alla såna städer som har råkat ut för någonting, de blir alltid förknippade med det här dramat.
Den självutlämnande boken avslutas med ett förlåt för alla hans övertramp i Kvällsposten.
För mig var det väldigt viktigt när jag lämnade kvällstidningsvärlden att jag skulle göra upp med mig själv. Jag skulle inte fastna i någon livslögn som folk gör. Att man alltid försvarar det man gjorde. Jag ville verkligen se det klart och förstå de fel som gjordes. Och jag förstod ganska tydligt att det vi gjorde, det ingående skildringen av mördarna, den kult vi byggde omedvetet om dem, var ett övergrepp mot offren. Och det tror jag varje mordutredning har ett problem, att det är anomalin, det avvikande, det onda som fångar folks intresse. Vi glömde bort mordet och vi förmådde inte skildra det.
Så, vad hände sen? Marita Rautalammi återförenades med pojkvännen Janne Lindén, som hon också fick barn med. Joa Valjakalla släpptes ur fängelset 2008 och han avled här om året. David Lagercrantz är idag en av Sveriges bäst säljande författare. Han har bland annat skrivit Zlatans självbiografi och var den som tog över pennan efter Stig Larsson när han dog. Den 14 september 2001 restes ett minnesmärke på kyrkogården i Omsele för att hedra mordoffren Sten, Eva och Fredrik Nilsson. Det kallas för Försoningens plats. Du har hört sista delen om morden i Omsele. Jag som producerat heter Sigge Dabrowski. Exekutiv producent är Tove Friman Leffler. Mix av Kristoffer Kronander. Och dokumentären är gjord av Podlit för Nådio.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.